Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en fantastisk dag. Själv sitter jag ute i skärgården med... Själv sitter jag ute i skärgården hos min svärfar i deras stuga och har det otroligt mysigt. Därför tänkte jag också göra ett väldigt, väldigt kort intro den här veckan. Men det betyder inte att det är ett mindre spännande avsnitt, för att ni har ett superavsnitt framför er. Den här veckan träffar jag nämligen Marie Engelsberger. Och Marie, hennes man Robert var med för några avsnitt sen. Och i det här avsnittet kommer ni alltså få höra Maries version av det hela. Hon kommer prata om hur det är att gå igenom en gastric bypass, om hur det är att få missfall efter missfall och missed abortion, när man äntligen blir gravid, att inte riktigt våga hoppas och våga tro på att det ska gå vägen. Vi kommer prata om hur det är att vara kontaktfamilj och om när hennes son får RS-virus. Som sagt så har ni ett fullmatat avsnitt framför er, så vi sätter igång avsnitt nummer 55 av Norrlands Päron med Marie. Hej Marie!
Hej!
Välkommen till Norrlands Päron!
Tack så mycket!
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra faktiskt.
Jag har ju alldeles nyss träffat din man,
ja.
Robert, och pratat med han. Och det här tycker jag ska bli så spännande, att prata om ungefär samma saker men få ditt perspektiv på det hela.
Ja, precis. Och jag har ju ingen aning om egentligen vad ni har sagt.
Nej, spännande.
Jag kanske
va?
Säger emot helt och hållet.
Det är som en sån här gameshow.
Lite så.
Kan du berätta, vad heter alla i din familj?
Jag har ju då Robert, min man. Och så har jag Elias, som är riktig tonåring. Riktig tonårsperiod, 14 år. Och så har jag Levi, som snart blir 7. Mini-tweenie. Och så har vi Levalde, som bara är vild. Mm. Alltid, han är 4 år.
Elias,
ja.
Han har ju med... Han har en annan pappa.
Ja, precis.
När var du gravid med honom och var det planerat?
Det var verkligen inte planerat. Var det inte. Men när jag fick reda på att jag var gravid så var jag i vecka 11 redan. Så att det hade gått väldigt länge liksom, innan jag fick reda på att det var något överhuvudtaget. Det var precis där efter studenten och det var sommar och det var... Ja. Så att jag tog ju ganska... snabbt beslutet att han skulle få vara kvar hos mig. Även fast jag var själv.
Och hur gammal var du då?
Jag var 18 år när jag blev gravid. Jag var 19 liksom, när jag fick reda på att jag väntade han. Det var mycket förutfattade meningar i samhället. Det här var ju då 2005. Jag hoppas att det har förändrats lite nu.
Vad kunde du möta för några kommentarer?
Ja, men på mödravårdscentral och sådär så var de ju väldigt så... Vill gärna koppla ihop mig med socialtjänsten därför att... Ja, men grejen att man var själv och det var lite så, men ska du och kan du och hur tänkte vi nu och varför? Och,
ja. Du kände att de inte riktigt trodde på att du skulle klara det?
Nej, och alltså min närmaste familj var väldigt stöttande. Det var, och alla mina vänner också. Det var ju egentligen folk runt omkring liksom som var... Ja,
dömde?
Ja, lite så. Extra möten på Försäkringskassan som ingen annan behövde gå på, men som man skulle gå på för att nästan motivera varför jag skulle ha barn. Alltså det var mycket som var konstigt. Och sen också när Elias var född så höll de kvar oss 5 dagar på BB. Mm. Både därför att det var men kallt ute. Och sen så var det verkligen, personalen skulle verkligen titta igenom alla steg jag gjorde.
Mm-hmm.
Med badning, och de skulle titta när jag tvättade naveln, de skulle titta när jag bytte blöjor, de skulle titta liksom. Det kändes verkligen så här granskande. För när jag har pratat med andra som gick då i min föräldragrupp, det var ju samma årgång så. De hade inte alls samma kontroller, utan det var så här, ja, det är ditt barn, ta hand om det du. Men på mig, de hängde på mig typ. Och det tror jag var lite så här, hade jag bytt blöjan fel, det kändes som att, ja, men då ringer vi till SOS, för det här ska inte, så här ska det inte vara. Lite så, det kändes övervakat.
Fick det dig att börja tvivla på dig själv?
Nej, det gjorde det inte. Alltså, jag hade ju som sagt bra support, så att jag bodde tillsammans med min mamma i det, alltså när han föddes. Min mamma har 6 barn, så att jag litade på att jag skulle ha stöd därifrån.
Mm.
Jag själv har också varit ganska gammal, jag har fått småsyskon, så jag har haft liksom små barn runt mig hela livet, så det kändes inte som något nytt. Det var bara att han var, råkade vara min.
Ja.
Så.
Hur var den förlossningen?
Den var väldigt bra. Jag hade ställt in mig på sån här 36 timmars förlossning 2 veckor över tiden, för det var vad man fick höra. Att räkna med att gå över och räkna med att det tar lång tid. Men det startade igång dagen innan BF, natten innan. Han var beräknad 24 och det var natten till 23 som jag började känna molvärk och sådär, undra om någonting hände. Men jag kunde ändå sova och jag var igång och kunde sätta mig vid datorn. Och, alltså det var, jag hade absolut inga problem med. Men det var min mamma som kom hem på lunchen och, ja men du, nu ska vi nog ringa och kolla här, för att nu, nej men, hon var väldigt nervös. Vi skulle ha min moster på besök från Borås, så att jag ställde mig och lagade köttfärsbiffar till 10 personer och stod och hackade lök och stod där och vaggade lite grann, för jag hoppades att det skulle hända någonting mera. Sen lagom till när min moster kom och jag hade stekt de där köttfärsbiffarna, så insåg jag väl att, ja okej, jag kanske måste sätta mig ner en stund i alla fall. Och då ringde mamma igen till förlossningen och de sa att det verkar gå fort, så att ni ska nog börja hitta er in till stan. Det var 20 minusgrader och mammas gamla Volvo ville inte starta. Vi bodde i stugan då, utanför Östersund. Så att jag fick ringa till en kompis och säga, kan du vara nödlösning? Hon bodde 2,5 mil bort, men det tog någon kvart så var hon på parkeringen. Ja. Redo att hämta upp och forsla till förlossningen i Östersund. Och jag tyckte mamma var så fjantig, därför jag hade fortfarande inte speciellt ont. Jag kunde fortfarande prata genom värkarna och jag var, ja, det var regelbundna sammandragningar, men det var liksom inte någon skjuts i dem, tyckte jag.
Nej.
Men en gång i bilen på väg in till förlossningen fick jag sådär att sluta prata under värk. Ja, men det kanske var bra att vi åkte ändå, det var lite snöstorm och lite. Så vi kom in vid 6, blev uppmött också av Lina, och då hade jag med min mamma Josefin då, som körde, och så Lina. Mm. Så jag hade 3 damer med mig.
Kändes det tryggt?
Väldigt. Jag var under undersökningen och sådär, så skickade jag ut dem i början, för det kändes lite så här, både ha barnmorska och undersköterska och halva support i teamet liksom. Det blev lite crowded, så att då fick de gå ut, men det gick bra. Och de gjorde en undersökning och vi fick bli kvar, för det var öppen 4 centimeter. Och sen gick vi och satt och kollade på tv och gick och pratade med en kompis i fikarummet och de bytte personal vid 9 och då började jag känna att okej, det kanske börjar göra lite ont. Så gick vi in på rummet och jag tog lite lustgas. Och sen fick jag ont. Och då gick det superfort, för jag tror att jag hade väl hunnit haft ont i 20 minuter kanske. Riktigt liksom. Och då gick jag från 4 till 10 centimeter och sen var Elias född 22:43. Så han är ju 1 timme och 11 minuter eller något tidig från BF, så det är fortfarande den 23:e. Så det gick fort. Jag hade inte ont som sagt mer än sista 2 timmarna.
Fantastiskt.
Ja, jätteskön förlossning. Så jag var alldeles chockad. Ska det vara så här enkelt? Nu kommer någonting annat bli tokigt.
Ja.
Men det gick jättebra.
Och han mådde bra?
Han mådde superduperbra. Amningen kom igång jättebra. Och jag hade ju lite sånt här baby blues. Jag började gråta för att jag tittade på han. Sen började jag gråta för att jag grät. Och sen grät jag för att jag grät för att jag grät. Och så ringde jag till mamma för att berätta. Och då grät jag för att jag berättade att jag grät, att jag grät, att jag grät. Så att, men det var sådär, ja, de här dagarna jag inte fick komma hem. Jag fick inte ta emot besök på sjukhuset. För det var bara pappa som var välkommen. Och jag hade ju ingen sån.
Hur tyckte det gick att vara en ung mamma?
Det gick jättebra. Jag hade ju såklart inte jättemycket pengar att röra mig med. Jag hade ju inte jobbat upp någon SGI så. Så att jag hade ju absolut lägsta föräldrapenningen. Och på den tiden så var det, jag tror att jag fick 180 kronor per dag. Så att jag fick väl ut runt 4-5 tusen kanske. Som man skulle betala då både hyra och blöjor och mat och el och kläder och allting skulle liksom snurra på det.
Det är inte mycket. Och så är man ensamstående också då.
Precis. Jag fick ut lite underhåll och så. Men det var ju inte heller speciellt. Jag tror det var 850 kronor då från början. Det har ju höjts ganska mycket de senaste åren. Men det var spännande. Och jag och en kompis som också var ensamstående, vi gjorde lite bebiskollektiv. Så när Elias var en månad gammal så flyttade jag från mammas lägenhet i stugan till en gemensam lägenhet med min kompis då, Lina, som var med på förlossningen.
Aha.
Och hennes 6 månaders då. Så då hade vi lite bebiskollektiv som man kunde hjälpas åt med vakennätter och man kunde turas om och laga middag och städa. Och
men
vi kunde
gud,
dela på hyran
smart.
Och så. Det var faktiskt jättebra.
Ja, vad häftigt att ha den upplevelsen tillsammans.
Ja, det gjorde oss jättestarka. Vi hade heller inte känt varandra jättelänge.
Nej.
Men vi växte ihop bra. Och sen råkade jag tuta ihop henne med en kille som hon gifte sig med. Så då förlorade jag henne där. Nej, jag har inte förlorat henne. Hon har varit med på de andra 2 förlossningarna också.
Ja.
Men just det, samboskapet gick ju liksom isär då. Ja. När hon flyttade tillsammans med honom.
Sen gick det några år innan du träffade Robert.
Precis, vi hankade oss fram, jag och Elias. Pusslade, det blev lite kontaktfamilj och så för att jag skulle kunna jobba för att få ihop tider och sånt där. Mm. Men med deras hjälp gick det superbra. Och Elias är en väldigt stark person. Och han var väl 3,5 år tror jag när jag träffade Robert. Ja.
När du träffade Robert, var du nervös över att ta in en man i ditt liv?
Nej, alltså jag skulle inte vara tillsammans med någon. Jag skulle vara själv. Och hade fått till det ganska bra då med, som sagt, kontaktfamiljen. Och det funkar bra med Elias i lägenheten där vi bodde. Funkade bra med jobbet. Jag hade bra nära till förskola. Det funkade allting liksom. Så att jag var väldigt nöjd precis då. Men så stod ju Robert på den där balkongen. Och så började vi prata. Och sen så hängde vi ju bara. Alltså vi var ju bara kompisar, så det var ju inget konstigt att Elias var med. Vi åkte bil och målade golvlister och gick och shoppa. Nej men alltså det var så där. Det var inget konstigt. Vi var ju bara vänner. Och sen på midsommar så var vi på Fröjdholmen, Boviken. Och då kom hans ex då, min kompis. Och då sa jag det att, skulle du bli ledsen om jag pussas på han? Nej, gör det du, säger hon. Så det gick jag fram och gjorde det.
Åh.
Ja. Och sen var det kört.
Men sen flyttade ni till hus. Ni köpte hus och det gick ganska fort allting.
Det gick väldigt fort. Han höll ju på att renovera sin lägenhet. Och när den var klar, då var det sådär, nu har vi bott i lag en par månader. Det var konstigt att flytta sär. För han bodde hos mig då under tiden när han renoverade. Det blev ju bara ett steg bakåt. Det var inte det vi ville. Och som sagt så hade vi ju Elias, så han var ju redan involverad i alltihopa. Så att då, ja men antingen så satsar väl så gör vi inte det liksom. Började kolla på lägenheter i stan och hyra då, för det kändes ändå som ett stort steg att köpa ett hus. Men det fanns ju inga större lägenheter. Men så då hittade vi det där huset och skickade ett sms till henne att vi köper huset och fick tillbaka. Okej. Och så på den vägen var det. Och då hade vi i med det liksom bestämt oss för att nu kör vi. Vi gick som all in båda två och det tror jag gjorde nog mycket liksom.
Och ni började prata om barn ganska direkt också. Eller tankarna kring barn.
Ja, jag tror om jag inte minns fel, nu är ju det här dryga 10 år sedan. Men om jag inte minns fel så var första graviditeten med påföljande ganska kvickt missfall. Vad var det? Oktober, november kanske det, 2008. Det var nog ett misstag. Alltså det var nog sådär hoppsan hejsan, det här skulle ju inte hända. Men i och med att det blev, då blev det så här, nu måste vi ta diskussionen, hur tänker vi? Och jag sa att jag vill ha syskon till Elias. Och helst inte vänta jättelänge. Och Robert ville ju också ha fler barn. För han tog sig liksom till Elias direkt. Så att Elias var ju hans också redan från start. Det var inget konstigt med det så. Det kanske också gjorde lite att han inte hade någon att konkurrera med, eftersom att Elias inte hade någon kontakt med sin biologiska pappa då. Men det var liksom ingen konst. Och då Robert också sa det, att han ville ha barn innan han blir 40. Så att då sa vi att ja, men då kör vi, för Robert var 35 då.
Kunde du någonstans, eftersom du hade ju Eliasen innan, kunde du tro att du skulle ha så svårt att bli gravid eller att kunna behålla barnet?
Jag hade också en graviditet 2007, sommaren innan jag träffade Robert, som jag gjorde en abort på. För då var jag också ensam, Elias var fortfarande liten, det var fortfarande lite sådär svävande med vart vi var på väg. Så. Så då hade jag ju också varit gravid och liksom valt att avsluta. Eller valt, det var väldigt jobbigt beslut, men det var ändå ett val. Så jag kunde ju inte tro att det skulle vara. Som sagt, min mamma har 6 barn. Man säger ju att man kan titta på sina föräldrar liksom och se. Och efter första missfallet, då var det så här, men det händer. Det är ganska vanligt, säger de.
Var du ledsen efter första missfallet, eller var det?
Ja, för först, i och med att vi först hann bli gravida, vi hann ju liksom påbörja process med när ska man skriva in sig och börja läsa lite böcker och sen släppte det. Då är det klart, då hann vi ju tänka tanken och landa i att ja, men det här gör vi. Samma sak med huset liksom. Nu kör vi. Och sen när det släppte, då blev man ju lite så här, jaha, men på att igen, lite så. Så då bestämde vi oss för att ja, men då skyddar vi oss liksom inte aktivt, utan blir det så blir det. Och då, vi blev ju gravid ganska precis, liksom, var tredje månad om jag inte minns fel. Man får inte prova direkt på ett missfall, man ska vänta någon vecka så. Och så hann det gå någon, ja, men 4-6 veckor och så släppte det. Och så hann vi gå 4-5 veckor så släppte det. Så det var ju många tidiga missfall. Men det var ju också några som vi hann gå så där till vecka 9 eller 11 innan det släppte. Och sen hade vi de här 2 missed abortions också då. Så vi hade ju totalt 7 missfall och 2 missed abortions från 2008 till 2011. Så det var ju lite nedslående.
Ja. Kommer du ihåg första gången när du fick missfallet? Förstod du att det var ett missfall?
Ja, men jag fick ont. Väldigt ont. Och jag började blöda ganska direkt på. Så då förstod jag att det här var nog. Och första gången var vi in och fick det dokumenterat. Jag kommer inte ihåg vilken vecka vi var i. Men de såg att det fanns en fostersäck, men att det var på väg ut och släppa. Liksom. Och då gjorde de ju ingen karusell av det, i och med att det var första missfallet. Så. Och sen har jag blött. Alltså, det har startat med blödningar alla gånger. Alla missfallerna har varit värk och blödningar. Och Mr. Borsensen, då har det ju inte kommit någon blödning. Så då, det som vi hade 2010 i samband med vår förlovning, då var vi också in och såg ett hjärtslag i vecka 9. Och fick massa bilder på den här lilla ärtan. Liksom. Så när vi förlovade oss, då hade vi också gjort en grej av att vi skulle få bebis och skriva ut ultraljudsbilder på den här lilla bönan som låg där inne och visa att här finns det någonting. Sen gick det ju 6 veckor till, och då hinner man ju gå så där vecka 9, vecka 12, vecka 15. Då är det ju safe. Och, ja, men det är safe att berätta för folk, men det är de här magiska 12 veckorna. De har ju lärt mig att de betyder kanske inte jättemycket alla gånger. Så på ett barnkalas som vi var på, jag och Elias, så började jag blöda lite, men jag hade inte ont. Men jag var ändå så här, men vi ska nog åka in och kolla. Och då när vi kommer in på gyn, så ser de ju att fostret har dött bara dagarna efter att vi var där. Men min kropp har liksom inte fattat det. Så att fostret var ju fortfarande 9 veckor, men jag var gravid vecka 15.
Det är många veckor ändå.
Ja, man hinner ju verkligen planera framåt. Ja. Som sagt, man släpper många av de här spärrarna. Eftersom att vi hade haft alla de här missfallen, så var det så här, men äntligen. Så vi la ju mycket liksom tilltro till det där hjärtslaget när vi fick det. Såklart. Så det var, och det var ju den traumatiska, mest traumatiska släppet, om man får kalla det det, av alla de här missfallen eller utstötningarna liksom som blir.
För när man får en missed abortion, då är alltså fostret ju kvar och kroppen har inte stött ut det.
Nej, precis. Men kroppen fattar inte.
De måste ju ta bort fostret på något sätt. Alltså, vad hände efteråt?
Jag fick ett vaginalpiller och sen fick jag någon tablett. Och i och med att det hade gått ganska länge så var de så här, ja men vi ger det, först sa de att vi ger det en vecka till. Så efter en vecka, ytterligare en vecka, så fick vi komma in och konstatera att ja, men det har fortfarande inte hänt någonting. Och då fick jag de här tilläggstabletterna och då sa de att det här ska ju hända på några timmar. Men vi tar ett återbesök och ser om det har börjat släppa, om det var 3 eller 4 timmar.
Mm.
Så skulle vi gå på stan och fika lite grann och träffa någon kompis att ni tänker på någonting annat. För vi var ju såklart nedslå, alltså, ja, vi mådde ju inte skitbra om man uttrycker sig så. Jätteledsna var vi. Men så då bestämde vi oss för att ja, men vi går på Törners och fikar. Och så hade vi med oss Lina då. Världens bästa Lina. Och så sitter vi där och fikar. Vi hade väl kanske suttit en halvtimme när jag började känna att det är så här, ja, men typ förlossnings... Det kom mer som verkar, inte som vid missfallen. Då har det varit mer en ihållande verk på mina missfall tidigare. Men nu blev det så där, det kom liksom stötvis. Så tänkte jag, ja men det kanske är tabletterna som börjar verka. Så jag drack lite mer kaffe och så kände jag att, ja men hallå där, nu jag måste nog gå på toa. Och då när jag reser mig upp så känner jag hur det bara toksläpper inne på dörren som heltäckningsmatta och allting. Så jag halvspringer in på toaletten, lämnar ju telefon och väska och allt vid bordet. Och Lina och Robert undrar ju vad som händer såklart. Men där satt jag på toaletten och jag hade blod i hela byxorna. Jag hade blod i skorna. Jag hade blod, jag hade lämnat blodspår hela kaféet liksom.
Mm.
Klockan var väl kanske 11 en vardag, så det var väldigt mycket folk där också.
Och så jag rädd vart det?
Ja, men alltså, det var mer så här, jag skämdes mest över att jag stökade till eller så här, blodade ner. Det är klart att man var rädd, alltså jag visste ju vad som skulle hända. Vi hade ju blivit förberedda på att det kommer ju såklart ska behöva släppa.
Mm.
Men sen hade ju de sagt att men det tar några timmar och så gick det så fort liksom.
Och så mycket?
Och så mycket på en gång, det var verkligen... Alltså det kändes som att nu kommer jag förblöda.
Ja.
Så. Men jag satt där på toaletten, du vet, med byxorna hängande i en stor slafsig klump. Och satt och försökte städa golvet där inne med så här pappershanddukar. Det var hemskt. Men sen var ju jag tvungen att dra upp de där byxorna och gå ut och prata med Robert och Lina. Jag tog min tjocktröja som jag låg med knöt runt midjan i ett desperat försök. Och det hjälpte ju föga... stoppa upp lite papper, men det hjälpte ju inte jättemycket. Så jag fortsatte att lämna blodiga spår igen och gick till dem och sa att någon ska hämta bilen nu för jag kan inte gå ner till badhusparken. Så Lina hämtade bilen och fick köra den då upp till Törners och jag bad personalen om ursäkt och sa att ni måste nog städa på väg ut. Det dröjde faktiskt jättelänge när jag vågade tillbaka dit sen, för det kändes som att jag hade så här förstört deras dag. Så det såg ut som att det var någon som hade blivit mördad där inne, lite så. Och sen stressen, för när vi kom, Lina körde först upp till förlossningen och ringde på. Och de, ja men är hon bara 15 veckor, då ska hon ju ner på akuten om det har blivit så här. Så då fick hon vända tillbaka bilen, jag satt ju kvar liksom för framsätet.
Mm.
Vända tillbaka bilen och åka ner på akuten, sprang hon in där och de säger nej, hon ska in på kvinnokliniken. Aha, upp igen. Så när vi kom dit upp, då mötte de, för då hade Robert sprungit in innan och sagt till att nu ska ni komma, för nu orkar vi inte fara emellan dem mer. Och då kom de och mötte upp med rullstol, men jag fick ändå åka igenom huvudentrén där med mina skor och bloddroppande brallor liksom.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare,
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hur mådde ni efter allt
det? Ja, alltså det släppte ju mycket, men det släppte ju inte allt. Så jag blev ju inlagd ändå och fick ju till slut skrapa. Och vi var ju ledsen, men sen också att det liksom aldrig blev klart. Att vi inte bara, att det inte bara kunde få släppa så att vi fick åka hem, eller att man fick liksom landa hemma och ladda om. Vi hade ju också hunnit berätta för Elias att det skulle komma en bebis såklart, eftersom att vi hade hunnit gått så himla långt. Mm. Och den diskussionen också med en 4-åring, att nej men du, den lilla bebisen kommer inte. Nej, det var, vi mådde inte jättebra. Jag var ju hemma och fick jag bli sjukskriven en vecka tror jag. Och var väl egentligen inte fit for fight för att jobba, men jag sa som det var på jobbet att jag kommer vara ett vrak några dagar, det får ni ta. Så det gick ändå bra. Det var ändå skönt att komma tillbaka. Liksom, men... Och sen var vi så här, ska vi testa igen? Och då började ju diskussionerna komma, för då hade vi haft så himla mycket missfall. Ja, men vad är det som är fel? Och de sa att vi gör ingen utredning eftersom att du är så överviktig.
Hur kändes det att höra det?
Ja, men alltså, det de säger är att det är svårt att bli gravid när man är överviktig. Och gravid kunde jag ju uppenbarligen bli. Det var ju någonting annat som gjorde att det släppte. Det säger de, det beror inte på övervikten, men ändå gör de ingen utredning för att jag är överviktig. Mm. Så att det var också nedslående. Och de fick det också låta som att det var någonting som jag inte jobbade på. Vilket det ju såklart var. Så det blev ju också så här en aggressionsbit.
Men jag tänker med de normer som man faktiskt har i samhället och vad är viktig. Och så mötas av det också från läkarna.
Mm.
Var du mycket, alltså var du arg på din kropp?
Nej, jag var mer arg på läkarna som inte kunde se förbi mig som person.
Mm.
För att jag hade den kroppen jag hade, lite så. Mm. Faktiskt. Jag var inte arg på mig själv, för jag visste att jag gjorde det jag kunde för att ha förutsättningar. Sen, ja, det är väl som det. Kronisk värk och väldigt överviktig. Vad vägde jag in mig på vid den inskrivningen? 127 kilo tror jag. Så det är klart, jag var ju väldigt stor, jag var 1,64 lång, så jag hade ju väldigt högt BMI. Så. Men det var ju ändå, ja, man gick ner 3 kilo och sen gick man upp 5. Och så gick man ner 7 kilo och så gick man upp 8. Och så, så det gick ju ändå åt fel håll liksom.
Men du valde ju till slut att göra en gastric bypass.
Precis.
Mm. Hur var det beslutet att ta?
Ja, jag blev erbjudande flera gånger från läkarna. Ska du inte prata med kirurgen? Nej, jag kan själv. Ja, men ska du inte prata med kirurgen? Nej, jag kan själv. Och till slut så, det var också efter ytterligare ett missfall som en läkare sa. Men alltså, ska vi inte? Du kan väl bara prata med dem, du behöver inte ta något beslut. Så åkte jag in och träffade kirurgen och då kände jag att ja, men det är det här jag måste göra, det är det här jag ska göra. För det första hon frågade var, ja men hur ser din familj ut och hur närmaste släkt? Att det hänger inte så mycket på vad du gör, utan det handlar också om genetik. Och har man genetiken emot sig så kan du jobba hur mycket som helst, men det händer liksom inte av sig själv ändå. Och då gick ju processen väldigt fort. För då var jag in i oktober och i mars hade jag operationstid 2011. Och i mellansteget här, när vi hade insett, för då också när jag hade tagit beslutet att göra operationen, då fick vi inte heller bli gravida. Och då började vi prata att, ja men, är det vårt barn vi behöver eller vill ha i vårt liv, eller är det ett barn? Det finns ju faktiskt väldigt många barn som behöver stöd från föräldrar, och de barnen finns redan. Det kanske är bättre att vi lägger fokus på något annat. Så då genomgick vi en utredning som kontaktfamilj och som stödfamilj. Så det var mycket, mycket social ända ett tag med utredningar och så. Vi beslutade i alla fall att vi skulle ta emot ett barn. Så efter karusellen med Gastric Bypass och sånt där, så fick vi en liten flicka som hade världens mysigaste stora syster som också hamnade hos oss till slut.
Jaha.
Så idag har vi dem fortfarande kvar.
Ja.
För de har ju varit hos oss längre än vad våra, ja nu då, grabbar har varit hos oss.
Hur är det att vara stödfamilj?
Det är helt underbart, tycker jag. Och jag som bara har fått grabbar nu då, även, så där, även om de har kommit de två sista efter flickorna har kommit, så att jag får flätta lite hår. nej men och min Elias har ganska grav ADHD och flickorna har också behov av extra stöd. Men det är så häftigt att se honom, för vi vill ju ge honom ett syskon. Och det blev verkligen så med våran första flicka, att han blev en helt annan person när hon kom. Han blev mycket lugnare och kände att det krävdes mer av honom också. Att han fick öva på det här med samarbete och stå tillbaka lite grann. För som ensam barn så blir det ju kanske lätt också att man får, att det ska vara full fokus så hela tiden. Men våran familj mådde väldigt, väldigt, väldigt bra av det här. Och gör fortfarande. De har sitt rum hemma hos oss och det, så ska det vara lite så.
Gud vad fint, jag blir alldeles tårar.
Ja.
Men var du nervös över att... Ja, men jag tänker med din historia och att bli ung mamma och det du kände då. Och att sen bli stödfamilj och behöva prata med socialen och liksom göra utredningar för att se om ni var en bra stödfamilj.
Ja.
Var det ett nervöst beslut att ta, att gå igenom det?
Ja, men lite. Men jag tror att vi kände oss ganska trygg liksom i våra föräldraroller då gentemot Elias. Och vi hade en stabil situation med jobb och hus och sådär. Mm. Vi hade både plats i huset och vi hade plats i hjärtarna. och vi sa det att, ja men säger de att nej, de gjorde ju ingen utredning på oss som familj om vi skulle få kvar Elias. Det var inte det det handlade om, utan det handlade ju om vi var lämpliga för att ta emot ett barn utifrån.
Mm.
Ett barn som hade då lite speciella behov. Det visste vi inte då vilka behov. Och den kontaktpersonen vi fick sen på habiliteringen i Östersund också var... Det var verkligen sådär, vi ska hitta ett barn som det känns bra med både för dem och för er. Så att det känns som, det blir en trygg situation. Det är jättebra att ha att göra med dem tycker jag. Mm. Superlättsamt.
Gud vad skönt.
Och det dröjde ju en stund innan vi fick ett barn. För vi var ju som sagt inskriven på då stödfamiljsbiten inne i Östersund. Och vi bodde i Hacka. Så det var många som tyckte att det var för långt att åka. Men... Till slut så kom hon.
Då var det rätt.
Och då var det väldigt rätt.
Ja.
Ja.
Men och strax efter det här måste det varit. Ja. Så plussar du?
Ja, i typ samma sväng som vi blev tilldelade våran första flicka. Den yngre av dem. Vi pratade ju med den familjen då också och sa det att ja, det här är våran historia. Så här har det sett ut. Vi vet inte om det blir något. Det var ju också ganska tidigt efter min gastric bypass, så det var ju inte meningen att vi skulle bli gravida precis då. Vi hade ju bestämt att vi skulle försöka så småningom, men inte prick när det hände. Man rekommenderar att man ska vänta i 12 månader och vi blev gravida efter 10. Men jag pratade också med min kirurgläkare inne i Östersund som också var jättebra stöd. Och hon rekommenderade kosttillskott och sa att vi håller lite koll, det får gå bra. Och hon visste ju också om våran historik kring alla missfallen och så. De sa att vi gör det bästa av det och så håller vi tummarna.
Hade du svårt att tro att det faktiskt skulle komma ett barn?
Absolut. Och speciellt, jag började också blöda med Levi. Och det var väl i gravid vecka 8-9 där någon gång som jag började blöda. Och vi var inne och såg ett hjärtslag, men då var det så här, det betydde ju ingenting. Vid det laget, efter 2 missed abortions så var det... Och då, båda de gångerna hade vi också sett hjärtslag. Så att det var sådär, jaja. Och jag fortsatte blöda, var in igen och såg fortfarande hjärtslag vecka 12, så då ville de att jag skulle skriva in mig. Så jag skrev in mig på MVC, fortsatte blöda, var in på rutinultraljudet vecka 19, allting såg fortfarande bra ut. Men det var verkligen så här, varenda gång jag reste mig så kände jag så här, shit, undrar om jag... Jag trodde verkligen att det släppte varje dag, det var så hemskt.
Du blödde liksom varje dag?
Ja, och hur mycket som helst.
Va?
Ja. Och de kunde
men vad
inte
hade
hitta,
de för förklaring då?
De kunde inte hitta någon orsak. Det var sköra slemhinnor eller... Ja, så det var ju sådär, prova ha inte sex under en period och prova att vara inte hård i magen. Och, ja, du vet.
Ja.
Men det hängde ju liksom inte ihop med med någonting jag gjorde eller så, utan det var bara, jag blödde ändå.
Det måste ju vara fruktansvärt.
Ja, men och så att man har gått igenom dag, också så himla.
Få tillbaka de minnena varje ja. Dag.
Och så säger de ju också det, att ja, men det känns nog som att du blöder mer än vad du gör. Mm. Ja, men det är lika traumatiskt ändå.
Ja. Ja. Ja.
Men efter vecka 19 så började det lugna ner sig och sen blödde jag ingenting mera. Men då började jag istället strax innan där få ont i magen till och från. Och det var ju då det började jobba upp det här tarmvredet som det visade sig sen var.
För det är ju också en historia i sig.
Ja, verkligen.
Hur började den?
Tarmvredet började, alltså första gången, så jag hade haft ont i magen till och från och det var ofta efter jag hade ätit. Man googlade lite grann, jag pratade någon gång med kirurgläkaren och hon sa att ja, men det är nog, det kan vara så att det är galla, men det gör man ändå ingenting åt medan du är gravid. Jag var in på ett ultraljud och såg att jag hade stenar i gallan. Så att, ja, men det skulle ju kunna förklara, men jag tyckte ändå att det satt inte riktigt så. Men jag hade ju såklart aldrig ont när jag väl fick träffa en läkare.
Det var klassiskt.
Ja, alltid. Men de sa att ja, men eftersom att du är gravid så kan smärtorna vara diffusa på vad som är vad. Så att det är nog gallan du känner. Och det här var ju tidigt. Jag var ner till min syster i mars, april kanske, i Stockholm. Och då var det så där, vi hade så himla mycket planer för kvällen. Men vi fick avboka alltihopa för jag låg på soffan och trodde att jag skulle behöva åka en akut då. För att jag hade så himla ont. Så hon, min syster och hennes kille var också jätteoroliga. Men sen sov en stund och så vaknade jag, så var det bra. Så då fick det vara. Och så där var det hela tiden. Jag hade ont och så gick det över. Och så hade jag ont och så gick det över. Så att jag tänkte väl att ja, det är väl den där gallan då. Men då, vi hade vårt stödbarn på helgen då, i början på juli 2012. Och var och fika på Hovebergsfiket. Och jag åt, han äter en halv tumbröst ut och dricka några munnar kaffe. Och sen fick jag så himla ont. Så jag slutade liksom äta och efter en stund fick jag avbryta också Robert och våran flicka och säga att nej, men nu ska vi nog börja rulla hemåt. Det kändes inte rätt heller att vara på fel sida Storsjön.
Nej.
Och då i bilen så blev det bara värre och värre. Så till slut så kände jag att vi måste nog åka och packa ihop hennes grejer och ha kontakt med familjen och åka in till stan. Det var på lördagen. Och då när vi kom in så var det också sådär, men det är nog gallan, ät någonting och åk hem. Jag fick någon sån där typ spasmofen eller vad det var som skulle göra att kramperna skulle släppa och det blev lite bättre. Sen åt jag och så blev jag en smörgås och så blev jag hemskickad direkt. Och i Hara fick vi vända för då sa jag till Robert att det här går inte. Så vi hann ju inte halvvägs hem typ och sen fick vi vända. Och kom tillbaka in och då la de in mig och sen var jag kvar där. Men de fortsatte ha teorin att det var gallan. De gjorde fler ultraljud då och såg ju, och det var ju vecka 32 typ. Graviditetsvecka 32. Då såg de ju att det var fortfarande stenar i gallan. Ja, men det är nog det. Men jag tyckte fortfarande att smärtorna satt så himla fel. Magen lät, för de lyssnar ju liksom efter tarmljud och sånt där. Och jag kunde gå på toaletten och båda de två var ju, talade ju emot då, tarmvred. Jag bad dem hela tiden att konsultera min gastrikbypassläkare. Men kvinnoklinikens läkare var ju den som var ansvarig eftersom att jag var inskriven på BB-förlossningen. Då. Och han hade inte samma erfarenhet av gastrikbypassopererade som han skulle ha haft så här i slutändan. Så att jag hade väl legat inne i 10 dagar. De hade så här hydromorfon och morfindropp och jag vet inte allt. Jag hade så mycket smärtstillande periodvis att vissa dagar är liksom helt borta. Mm. Så jag firade min födelsedag den 9 juli på sjukhuset. Och tänkte att jag får åka hem imorgon. Men sen hade det gått 10 dagar och jag hade fortfarande inte fått åka hem.
När började de förstå att... att det faktiskt var något som var fel?
Ja, jag blev återigen utskickad att prova ät något. Och då hade jag haft, för att avlasta gallan några dagar, så hade jag haft sån här mat på påse i venkateter. Jag vet inte ens vad det heter. Så då hade de kopplat bort den och så skulle jag få gå ut och äta lite fil i förlossningsfikarummet. Jag hann äta 2 matskedar, sen hade jag så himla ont så jag svimmade av i fiket liksom på förlossningen, eller på BB, bland alla mammor och bebisvagnar.
Mm.
Och då, när jag liksom vaknade till, så står en sköterska över mig och frågar, vad kan jag göra? Då sa jag, ring min gastric bypass-kirurg. Och som tur är så lyssnade hon på mig och gjorde det. För då, hon var uppe på bara några minuter och sa, ja, nu är det gastroskopi och så ska vi kolla MR-röntgen över magen och så ska vi göra det här och det här och det här. Så jag hann liksom inte fatta att hon var i rummet förrän jag var i rull på väg på undersökningar. Och de gjorde gastroskopin och de gjorde MR:en. Och sen kom hon upp springandes och sa, ring Robert, du ska ner på operation. Du har tarmvred. Vi måste akutoperera för att det här håller på att gå åt skogen. Så jag ringde till honom och han sa, ska jag komma? Då säger hon, han hinner inte.
Var du rädd?
Ja, då var jag det. För då hade jag verkligen noll kontroll. Och då var den här alltså känslan som jag hade haft hela tiden, att det är inte gallan. När det liksom blev bekräftat, då var jag också så arg på den läkaren som jag hade haft som ansvarig. Såklart, mm. att de inte hade lyssnat på mig. Och sen också operera tarmvred. Tarmvred satt på vänster sida naveln. Jag var gravid i vecka 34. Hur löser ni det här? Ja, vi opererar runt bebis. Oroa över det, inte för det.
Men det är lätt att säga.
Ja, verkligen. Men det var så där, jag hann ju inte duscha eller någonting, för det blev verkligen urakut operation.
Mm.
Vakna till, jag vet bara, alltså, jag tror jag till och med åkte på min säng som jag låg på in i operationssalen, för det var, jag kommer inte ihåg att jag blev flyttad i alla fall. Och vakna till på uppvaket, och det sitter en sköterska och monitorerar bebisljuden, för då var han jättestressad. Då gav de mig Brikanyl och det tålde jag inte alls.
Nej.
De säger att man kan bli burrig av Brikanyl. Jag fick ju typ 42 graders feber och låg och skakade så att jag höll på att ramla ur sängen. De fick stå och hålla i mig. De stod och tryckte i alltså såna saltvätskor för att rensa ur vad det var som gjorde att vi var så sjuka, både jag och bebis då. Hans hjärtslag låg i över 200 i flera timmar. Och de hade ju läkarteam som stod och kollade hela tiden. Och jag var ju så himla sjuk. Jag hörde liksom, det var som att jag hade legat i en stor bubbla. Men jag märkte att de stod där och jag hörde vad de pratade om. Och så hör jag läkaren säga att nu, vi är 10 minuter till. Sen är det ner och akutsnitt. Då hade de också strax innan då sagt att vi måste prova att ge mer Brikanyl. För mina sammandragningar gavs ju inte heller. Så, i och med att jag låg och tog krampa så var väl inte det speciellt gynnsamt heller. Då när jag hörde att de pratade om det, då var det så här, okej, mindfulness. Samla mig, jag måste försöka få ner det här. Och då började hans hjärtslag sänkas. Så då efter de där magiska 10 minuterna som de hade satt, då var bebis hjärtljud nere på 186. Och sen fortsatte de att sjunka. Och låg på en bra nivå. Och jag började lugna ner mig. Men det gick bra, han fick stanna där inne. Sen fortsatte jag ont i magen och visade sig att jag hade en ny knix liksom på tarmen.
Mm-hmm.
Men vi låg väl inne lite drygt 2 veckor totalt med operationen och det. Men den nya knixen kunde de inte operera, så att den, i och med att det hade blivit som det blev sist.
Han stannade inne ett litet tag till.
Ja, precis. 4 veckor till.
Ja. Kunde du njuta de sista 4 veckorna? Eller alltså, kände du dig klar?
Jag hade ju, för det första, nyopererad för tarmvred. Jag hade ju ett R på 2 decimeter rakt över min växande gravinmage som han låg och sparkade på. Det var inte jättehärligt.
Nej, aj.
Så att jag var lite så här, men hur tänker vi? Och sen också, som sagt, hade ju jag gått igenom en förlossning tidigare. Så jag visste ju vilka krafter det krävdes. Så bara, men alltså, vad kommer hända med det här snittet när jag ska börja krysta? Så jag började ju vara lite sådär, men när snittar man och inte? Ja, men de ville att jag skulle prova. De ville vänta så länge som möjligt så att jag hann läka ihop så mycket som möjligt då. Och sen vecka 38, vi var in på tillväxtultraljud vecka 36 och sen vecka 38. Då sa de att nu väger han 4 kilo, så nu måste vi plocka ut han, för att annars kommer han bli för stor, då kommer du inte orka krysta ut han.
Mm.
Då är risken för stor för dig också med komplikationer med brock. Men så vecka 38 plus 6 fick vi äntligen tid. Jag tror vi var in 4 gånger innan vi fick tid på förlossningen. För det var fullt, det var fullt, det var fullt. Ja. Det var en kall december, tror jag. Då fick vi äntligen komma in på igångsättning. Det tog ju lång tid.
Mm.
Det gick ändå bra.
Hur långt det tog förlossningen?
Alltså, vi blev igångsatt eftersom att jag inte var mogen då. Det var ju så pass tidigt. Så blev vi igångsatt först med sån gel. Ska jag ligga med den där i några timmar? Så fick jag en dos till. Det hände fortfarande inte jättemycket. Jag var mjuk så de töjde till 3 centimeter. För att kunna ta vattnet. Och hoppades att det skulle sätta igång. Så de tog vattnet. Men typ vid 12 på... Ska vi säga, han är född 15. Vid 12 den 14 då måste jag ha fått igångsättningsgällen. De tog vattnet klockan 11 den 15. Men det hände fortfarande ingenting. Och de sa att men vi måste nog sätta verkstimulerande dropp. Så vi sätter en epidural och dropp. Och så hoppas vi att det skjutsar på det hela lite grann. Men det hände fortfarande ingenting. Vi satt och spelade Yatzy och löste korsord. Och så undersökte de mig vid 4 och sa att ja, men det är fortfarande 3 centimeter. Då sa jag till Robert och Lina att nu får ni gå och äta. Försvinna ifrån. För nu vi kommer bli kvar här många timmar till. Jag hade liksom tappat hoppet att det skulle ske snart. Då hade det ju gått... Ja, men drygt ett dygn i alla fall. Och jag hade ju fortfarande överhuvudtaget inte ont. Men det var väl också epiduralen kanske. Men medan de gick iväg och skulle köpa mat, de gick väl kanske vid 4:30. Då stod jag upp och hoppade liksom och löste korsord medan jag väntade på dem. Kommer barnmorskan in och säger att bebis hjärtljud ligger inte jättebra under det som registreras som dina verkar. Så att, när de kommer tillbaka så kollar vi. Och då sa jag det, att jag såg att de måste stanna borta en stund. Ja, men jag stannar här med dig. Så hon stod hela tiden och monitorerade och provade att sätta om sensorerna. Och de hade ju satt skalpelektrod och så. Mm. Men han dippade mer och mer liksom för varje verk. Och som tur var så stannade Robert och Lina inte borta och åt, utan de köpte med sig mat. Så de var ju tillbaka vid 5:50. De hade ju undersökt mig där vid 4, då var jag 3 centimeter. När de undersökte mig då 5:50 så var det ju 10 centimeter. Så det hade gått jättefort. Då var det sådär, han måste ut nu. Så vi stod i timme utanför dörren och väntade på att skjutsa ner mig typ.
Mm.
Om det inte skulle gå fort i kryssningarna. Men det gick fort. Jag tror jag hade kryssningsfas liksom 17:56 till 18:11 när han är född. Så det gick ju på 13 minuter typ. Ja, 16.
Var det väl en askarvväck?
Jag var ju orolig att han skulle vara slö, att han skulle vara medtagen eftersom att det hade varit så pass stressigt på slutet liksom. Men det gick bra. Han mådde jättebra. Han hade nästan full uppgarv fort. Så att han hämtade sig snabbt bara han fick komma ut i det fria.
Mm.
Och den här stora, stora bebisen som de hade sagt för mig är 4 kilo stort, för Elias vägde 3 och 4. visade sig att de räknade ganska stor procent på huvudet. Levi hade väldigt stort huvud, men han vägde 3 och 1. Så det var ju väldigt stor misskalkylering där.
Mm.
Så han var ju som en liten tarm, den lilla pluppen. Men han mådde jättebra.
Men kunde du förstå att han var där efter allt ni hade gått igenom?
Ja, det var... Det kändes typ som att det släppte. Alltså, det blev så här... Äntligen. Den där fikabrickan som man får, den var väldigt efterlängtad efter alla dessa missfall och alla dessa turer med skrapningar. Och,
kunde du känna efteråt, när man har gått igenom så mycket som ni gick igenom, kunde du liksom släppa det och njuta av att han var här? Mådde du bra?
Jag mådde bra, men det tog en stund innan min kropp... Jag var ju fortfarande... räknad som nyopererad för gastriken, om man säger. Det hade gått 1,5 år när han föddes. Och jag fick väl inte i mig tillräckligt med mat för att klara både amning och honom. Så jag rasade i vikt. Jag orkade inte lyfta honom. Jag låg bara och var helt apatisk bitvis. Jag var nere på 56 kilo tror jag. Det är inte jättelite för någon som är 164 lång, men för någon som har vägt då 130 kilo är en väldigt stor skillnad. Så att jag fick ju till slut ta beslutet och sluta amma. Och det kändes, det tyckte jag nästan var jobbigare än mitt mående. Så. För att jag ville så gärna. Men vi mådde mycket bättre båda två när vi hade slutat amma. Min kropp fick hämta sig lite och han fick ju också i sig mer näring såklart, för det som han fick i sig var ju det som åts upp av min kropp. Så. Och sen var vi så där att ja, men nu vi väntar lite, eftersom att jag också var så himla svag. Så vi väntar lite med syskon, så vi satte in en spiral. Men jag hade så sinnessjukt ont av den, förmodligen satt den fel. Jag blödde och hade så... alltså jag födde hellre 10 barn än att sätta spiral, tänkte säga. Så att den satt i, jag tror jag stod ut i 3 månader, sen fick de plocka ut den. Och vi plockade ut den, om jag inte minns fel, så plockade vi ut den i maj. Och i slutet på juni så plussade vi med Valde. Och då var det sådär, ja men... vi gör det här igen. Men nu är det sista gången.
Vart du glad av plusset?
Ja, jätteglad.
Ja.
Och vi ville ju ha syskon tätt. Det var ju mer att jag skulle hinna hämta mig. Men det hade jag ändå, det gick ganska fort. Mm. Bara jag slutade med, ja, men med amningar och kom igång och jobba. Och träningar och lite sådär.
Mm.
Och då hade vi också fått stora syster till vårt stödbarn.
Ja.
Till vår familj. Så att då var det sådär.
Så då hade ni liksom 4 barn och så ett till på gång.
Ja.
Det var häftigt.
Ja.
En bonus med varje.
Ja.
Ja.
Nej, men jag mådde bra med graviditeten med Valde, mådde jag bra. Trots att jag hade en 2-åring. Levi var ganska självgående så dagtiden kunde klä på sig och sådana saker. Så jag behövde inte ner på golvet så mycket eller så.
Hur kände du inför förlossningen då? Att gå igenom det igen?
Jo, men det kändes bra. Däremot så var Valde en riktig snurrpelle redan i magen. Han kunde inte ligga stilla. Så att vi skulle in på något vändningsförsök, för han låg ju säte såklart. Men på vändningsförsöket så låg han på tvärsen. Med fötterna ner i födelsekanalen och huvudet och under revbenen på mig. Så att, de sa att det här går ju inte. Då gjorde de en bäckenmätning på mig för att se om jag skulle klara av en sätesförlossning. I fot får man ju inte föda om det inte är väldigt speciella skäl. Så att då snittar de.
Mm.
Risken är väl att de fastnar på väg ut. Men i och med att han låg... i säte ena undersökningen och på tvärsen andra undersökningen och som han skulle på tredje, så var de sådär att ja, vi mäter och så ser vi om en par veckor hur det ser ut. Så då vecka 38 så hade vi fått tillbaka att jag skulle kunna föda i säte om han låg i säte. Men jag hade också fått en utbildning i vad jag skulle göra om jag var i hackos och vattnet gick och han ligger på tvären. För det kan ju bli jättefarligt för oss båda.
Vad skulle du göra då?
Då ska jag lägga mig ner med benen upp på en stol och rumpan upp i högläge med kuddar under ryggen. Och ringa ambulans.
Aha.
För då hade de ju behövt hjälpa han ut. För han kan ju inte ta sig ut på tvärsen med ryggen. Nej. Först. Liksom. Det blir lite svårt. Men när vi kom in och skulle göra... för då sa de att ja, men vecka 38 plus kan vi göra ett vändningsförsök. För då kan man sätta igång om det skulle vara, om det skulle lyckas.
Mm.
Och då när... jag vaknade på morgonen så låg han och sparkade ner i förlossningskanalen. Det kände jag väldigt tydligt. Och visste jag att han hade huvudet och under revbenen på mig. Så jag sa att det här blir spännande att se hur de löser. När vi kom in låg han på tvärsen. Och sen så höll vi på att stöka lite. Och då vände han sig med huvudet ner. Och då när de bekräftade kronbjudningen då med ultraljud. Då tryckte läkaren fast han och så tog de vatten. Så då var det sådär, ja hopp, nu blir det bebis.
Passa på.
Så han vände sig själv. Men de tryckte ju fast honom och då fick jag stå där tills vattnet hade sprätt ut så att han liksom skulle ha sjunkit ner lite. Den förlossningen gick också mycket fortare än med Levi. Jag var väl också lite mer mogen då. Och de började väl igångsättningen mitt på dagen då den 22 och han är född klockan 8. Strax efter 8.
Om man lyssnar på Roberts avsnitt så berättar han just att ni får åka hem och att ni hade lite sjuka barn hemma.
Precis.
Och att det gick någon dag och sen så fick Valde RS-virus.
Ja.
Kommer du ihåg den dagen?
Mycket väl. Han var himla trött på dagen, han ville inte äta och då var ju han fortfarande 39 veckor. Alltså han var ju en vecka gammal, nästan 6 dagar var han. Men... han var ju egentligen inte fullgången när han föddes, men han var född vecka 38. Så han var ju inte speciellt stor och kaxig så. Men ville inte äta överhuvudtaget den här dagen. Och hade det jättejobbigt med andningen. Och när jag bytte blöja 3:e gången på honom och han inte ens hade kissat då. Då var jag så här, men nu, det är någonting som är tokigt. Och jag klädde av honom och jag provade liksom gnugga händer och nyckelben och allting för att han skulle äta, så att han skulle få i sig vätska åtminstone. Men han bara somnade om. Och sen tog det bara några minuter, så började det här typiska sega slemmet.
Mm.
Som han började så spotta. Och då sa jag att nu måste jag åka in. Så jag la Valde på Robert och skulle börja packa ihop en väska så att vi kunde föra in till stan. Och hade 1177 i telefon samtidigt. Då slutade Valde andas när han ligger på Robert. Så Robert säger, Marie! Då struntade jag i packningen. Slängde ut babyskyddet fram i bilen trots airbag. Jag gjorde att bedömningen att det var ett smart val. För sen hela vägen in till stan så fick jag sitta och gnugga revbenen på honom, för han tuppade av flera gånger. Så jag fick stanna någon gång i Oviken och typ skaka liv igen. Och då var jag sinnessjukt rädd. Och då när vi kommer in så får vi ju ganska fort en läkarbedömning. Och de tog RS-prover men sa att ni får nu åka hem. Och då började han ju också amma såklart, bara för att vi var på förlossningen. Och då hade han ju inga syredippar, eller han tuppade liksom inte av något mera. När vi sitter inne på akuten efter att läkaren hade varit där, då får han en sån där dipp och jag larmar direkt. Och de ser att okej, ni blir kvar. Sen kommer ett läkarteam in på rummet en timme senare uppe på barnavdelningen. Och jag tror att det var 7 läkare som kom. Och då fattade jag att shit, nu händer det någonting. Och då sa de att visst fick du höra att han har RS. Jag är av dig nu då. Och då kopplar de ju han på syreslinga och sondmatning och diverse andningsmasker. Och sen var han borta i lite drygt en vecka, nästan 10 dagar. Och varje dag sa de, det här är nog värsta dagen, nu vänder det. Det här är värsta dagen, nu vänder det.
Mm.
Vi fick ju heller inte träffa syskonen. Jag fick inte gå ut från det där rummet. Om jag skulle ha mat så fick någon gå och handla och ställa utanför dörren. Så fick de slussa in den till mig. Just för risken att smitta andra eller ta tillbaka någon annan smitta till Valde.
Hur var de dagarna?
Sinnessjukt långa. Alltså sitta instängd på de där små, små rummen med en livshotande sjuk så liten bebis. Alltså det var väldigt jobbigt. Och sen ville ju jag... Ja, med min amning. Men jag ville underhålla amningen, så jag satt där och medan han var ompysslad av sköterskor och sådär, så satt jag och pumpade bröstmjölk så att jag skulle kunna upprätthålla amningen tills han blev frisk. Och så att de kunde ge han min mjölk under tiden. Det fanns ju också donatormjölk och det fick han ju också mycket sådär tillägg. Men han kräktes, alltså han var ju så slemmig, så han kräktes ju så fort han fick i sig. Så vi fick ge sådär 1 milliliter bröstmjölk var annan minut typ. Alltså det gick så himla länge. Man matade honom dygnet runt verkligen. Mm. För att han skulle få i sig. Och det fick han ju knappt behålla en kräktes ända av det.
Men när han, de dagarna när han var borta, när han låg uppkopplad. Tänkte du ändå att det skulle gå bra?
Ja. Det bestämde jag att det skulle göra. Men det var klart att man var rädd. Liksom så. Men det var ändå full fokus på vården på honom. Hela tiden så.
Men det gick bra.
Det gick bra.
Slut.
Till slut, en dag så, han hade ju stora paket med droppslangar och grejer på armarna. Men en dag så lyckades han pilla ur sondslangen ur näsan. Rev ur sig den med hjälp av ett lillfinger som tittade ut. Och så kallade jag han för busunge medan jag väntade på att personalen som jag hade larmat på skulle komma in. Då fick jag ett leende och då kände jag att nu, äntligen.
Nej, vad fint.
Också att han bara var... 2 veckor gammal, alltså han skulle, jag tror att det var på hans BF också. Jag blir alldeles här. men han var ju liksom tidig med att ge det här leendet, men det var verkligen så där. Då visade han att jag var också så medveten, så jag tog också ett kort på det och jag är så glad att jag har den bilden. För den lever jag mycket för, alltså. Nej, han fick en väldigt väldigt tuff start och han, ja. Nej, det var hemskt med de där andningslarmerna som gick hela tiden, hela tiden, hela tiden.
Men idag är ju Valde 4.
Ja, bilda Valde.
Alltså ni har ju gått, de här åren måste ju varit helt, alltså ni har gått igenom så mycket.
Ja, tur. Verkligen.
Har ni landat nu? Har ni haft lugna år?
Ja, de säger att man får 3 för sina synder.
Mm.
Och det är Roberts andra, så att han är ju snäll ibland. Men det är ju min tredje, så att jag måste ha varit väldigt elak. Nej, nej, men han är underbar han också. De bråkar och slåss som alla syskon. Men som nu när vi var uppe på ett klass på stan, så går de här två minsta och håller varandra i handen och hjälper till att hä upp varandra i de här hänggungorna. Då blir man väldigt glad att det blev som det blev ändå.
Veckans tips. Nu tänkte jag vi ska hoppa in på veckans tips.
Ja.
Finns det någonting som du vill tipsa alla som lyssnar på det här avsnittet om?
Alltså ja, jag som bor på 122 kvadrat med periodvis 5 barn hemma. Det blir väldigt mycket kladd på golven. Min bästa grej ever är min Vileda 1-2-3 mopp. Det finns andra märken måste jag också säga. Men alltså, man fyller på lite rengöringsmedel och vatten i skaftet och så bara pjup pjup och så sprutar man, så både dammtorkar man och våttorkar samtidigt.
Är det sant?
Alltså det är så bra.
Jag har aldrig testat en sån, måste testas.
Alltså, jag tror jag betalar 249 kronor på min på Coop.
Ja.
Allt, jag menar, köp.
Värt pengarna.
Ja, men den kan man ha i varje garderob. När man behöver bara en. Jag städar hela mitt hus med en sån påfyllning. Jag har inte ett jättestort hus, men jag vill bara, den räcker länge. Och
bra.
Så smidig att plocka med sig ner i hus.
Så bra. Det var bra tips.
Ja, jag älskar den. Jag som är sponsrad av den, men för riktigt. Jag använder den varje dag.
Mitt veckans tips får bli en sak jag läste.
Hejdå!
Jag läste den, men jag fick det här tipset någonstans ifrån. Och det var så här, innan middag hemma. Så har man ju oftast ganska hungriga barn. Och för att få barnen att äta mer grönsaker. Så här, att ställa fram grönsakerna innan middagen på bordet.
Ja, det är det bästa.
Ja, alltså så bra. Våra barn har börjat äta så mycket grönsaker.
Mm.
För vi sätter fram en så här gurkstavar eller morostavar eller något, så går de där och plockar dem. Och de blir ju inte jättemätt på det, så de äter ju ändå middagen sen. Nej, så himla bra.
Ja.
Så ställ fram grönsakerna direkt när ni börjar laga mat.
Ja, det tycker jag.
Tusen tack för att du orkade komma hit och dela med dig av er historia.
Ja, men tack. Hoppas jag inte har skräckt av någon helt och hållet.
Det tror jag verkligen inte. Om det är någon som har några frågor eller vill komma i kontakt med dig,
ja.
Hur kan man göra då?
Egentligen så använder jag väl Messenger mest, eller Facebook så. Mm. Jag uppdaterar inte jättemycket, men man får absolut jättegärna skriva till mig där. Mm. Eller så svänger man förbi Hackos på en kaffe.
Ja, perfekt.
Dörren står alltid öppen.
Tack snälla för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Ha det bra.
Ha det gott.
Hejdå. Hej.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.